Har du tänkt på hur olika vi människor möter livet? Det finns de som blir knäckta också av en liten motgång och som är snabba att klaga på omständigheterna. Och så finns det andra som verkar kunna resa sig hur svårt livet än blir. De kan ha gått igenom lidande och motgångar, men möter du dem så blir du bara så glad. Okej, en del av oss verkar vara födda med en positiv inställning och ett glatt humör, medan andra kanske har ett lite mer medfött svårmod och tenderar att se de mörkare sidorna framför de ljusa. Jag kan bara se i min egen familj. Pappa, han såg gärna det mörkare och det svårare. Mamma såg mer det ljusa. Ni får själva gissa vem jag har fått mest del av. Men sen tror jag också att det finns psykologi. Okej, det finns det i detta. Men det finns mer än så. Jag minns två missionärer i Indien. Den ena var just en sån här som bara såg det svåra och det tuffa. Och visst finns det massor av sånt i Indien. Och det var någon som berättade när hon var och hade möten i Sverige. Ja, hon kunde berätta om svårigheterna i Indien, sa man på god småländska. Så fanns det en annan som jag beundrar väldigt mycket, som heter Frideborg Lindqvist. Och jag vet att Frideborg gick igenom väldigt många tuffa saker. Men hon hade en mycket märklig förmåga att se möjligheterna. Och hörde man Frideborg berätta, ja, då blev man alltid glad. Det var två människor, hade varit med om liknande upplevelser, men så olika de mötte det här. Och som sagt, det handlar inte bara om psykologi och personlighet, utan jag tror att det handlar väldigt mycket om ditt och mitt fokus. Det handlar helt enkelt om vår livsinställning. Och det här önskar jag att du tänker på nu när vi ska läsa från Filipperbrevet. Det är brev som jag har börjat att predika över, och vi har kommit till vers 12 till vers 30, och det är ett lite längre avsnitt som jag tänker att läsa ur en modern översättning som heter Nya testamentet The Message. Det var samma översättning som vi hörde tidigare i inledningen. Lyssna! Paulus skriver så här till Filipperna: jag vill tala om för er bästa vänner att min fängelsevistelse har fått motsatt effekt mot den avsedda. Budskapet som mina anklagare vill kväsa, det frodas. Alla soldaterna och alla andra med förstår att jag sitter fången på grund av denne messias. De blev nyfikna och nu vet de allt om honom. Dessutom har de flesta av Jesu anhängare här blivit tryggare i sin överlåtelse än någonsin förut, och talar oförskräckt ut om Gud och Messias. Visserligen finns det somliga här som predikar Kristus för att de hoppas hamna i rampljuset med mig ur vägen. Men de andra gör det med bästa avsikter. Den gruppen drivs av ren kärlek. De vet att jag är här för att försvara budskapet och vill hjälpa till. De andra ser bara sin chans när jag är ute ur leken och hoppas kunna dra fördel av situationen. De har falska syften. De ser mig som en konkurrent, så ju värre det går för mig, desto bättre för dem, tänker de. Vad gör det? Jag har kommit fram till att jag egentligen inte bryr mig om deras avsikter, vare sig de är grumliga, onda eller likgiltiga. Varje gång de öppnar munnen förkunnas ju Kristus, så jag är bara glad. Och jag kommer att fortsätta glädja mig, för jag vet ju hur det kommer att sluta. Tack vare era trogna förböner och Jesus Kristus andes stora hjälp kommer allt han vill göra i och genom mig att bli gjort. Jag kan knappt bärga mig. Jag är inte det minsta rädd för att behöva skämmas. Tvärtom, allt som händer mig i fängelset, vare sig jag lever eller dör, tjänar bara till att öka människors kunskap om Kristus. De tystade mig inte, de gav mig en talarstol. I livet är jag Kristi budbärare, i döden är jag hans trofé. Eller som det står i den förra översättningen: att leva är för mig Kristus, att dö är för mig en vinning. Valet står mellan livet och ännu mer liv. Jag kan inte förlora. Så länge jag lever här på jorden finns det gott om arbete att ta itu med. Jag vet faktiskt inte vad jag skulle välja om jag vore tvungen. Det är ett svårt val. Jag längtar mycket efter att få bryta upp och vara hos Kristus. Ibland kan jag inte tänka mig något bättre. Men oftast tänker jag att det är bättre att hålla ut här för er skull. På grund av vad ni går igenom. Så jag tror att jag blir kvar ett tag till. Som sällskap och stöd. Medan ni mognar vidare och gläds allt mer i detta liv i tillit till Gud. Ni kan se fram emot ett underbart möte när jag besöker er igen. Då ska vi prisa Kristus och glädjas åt varandra. Lev under tiden så att ni blir till heder för budskapet om Kristus. Låt inte ert uppförande påverkas av om jag kommer eller ej. Ni måste uppföra er lika väl oavsett om jag ser med egna ögon på plats eller om jag hör talas om er någonstans långt borta. Stå enade i er gemensamma vision och kämpa för att folk ska börja tro på budskapet om goda nyheterna. Utan att backa eller vika en tum när ni stöter på motstånd. Ert mod och er enhet kommer att visa vad som väntar dem. Nederlag för dem, seger för er. Tack vare Gud. Livet handlar inte bara om att lita på Kristus. Det handlar också om att lida för honom. Att få lida för honom är lika mycket en gåva som att få lita på honom. Er kamp är densamma som ni såg mig utkämpa och som ni får höra mer om i detta brev. Detta enligt Nya Testamentet, The Message. Och den finns att köpa i bokhandlarna. Fräscht och nytt, eller hur? Det första Paulus säger då, för mig är livet Kristus. Vi ska se här. Eller, i livet är jag Kristus, budbärare som vi läste här. Och jag skulle önska att du föreställer dig Paulus situation. Först så fängslas han och hotas till livet i Jerusalem. Och judarna, de anklagar honom som uppviglare. De försöker få honom utlämnad. Han förs till Caesarea. Där sitter han fängslad i 2 år. Sen förs han ju som fånge på en vådlig resa över Medelhavet. Kanske har läst om den i apostelgärningarna. Där han bland annat förliser på en ö som heter Malta. Innan han till slut kommer till Rom. Och där slutar apostelgärningarnas berättelse om Paulus. Och vad händer där? Jo, Paulus sitter där fast. Vi ska se här, fick vi inga bilder med där? Nej. De kom inte med. Okej, det kvittar. Paulus sitter där fastkedjad vid en romersk soldat i 2 år. Och ändå säger Paulus, jag är fri. Han fortsätter att berätta för varenda en som kommer hem till honom om Jesus. Och vet du, soldaterna i det kejserliga livgardet, de var cirka 10 000 har jag läst om. De turas om, jag tror cirka 4 timmar var. Fastkedjade vid den här fången. Och vad tror du de får höra? Det är inte svårt att lista ut, eller hur? Varenda en av dem får höra från Paulus om Jesus. Och vad säger Paulus till slut? Vet varenda en i det kejserliga livgardet varför jag sitter här som fånge? Och jag kan tänka mig att många av dem under de här 4 timmarna som de turades om att sitta fastkedjade vid Paulus. Ja, de hade ju inget annat val än att lyssna. Och många kom till tro. Paulus säger, ni har gett mig en ny talarstol. Här fick han ett inflytande bland de mest inflytelserika i hela Rom. De som var med om att tillsätta sin nya kejsare. De får en rejäl dos av evangeliet. Och Paulus struntar i om han ska bli frisläppt eller om han ska vara kvar fängslad. Han struntar i om det blir döden eller frihet. Det kvittar, säger Paulus. En del utanför fängelset, de är avundsjuka på Paulus framgång och de vill få en plattform på hans bekostnad, läste vi. Andra tänker att om Paulus kan vara så här frimodig trots det här dödshotet som han ständigt tar över sig, ja, men då kan vi också vara frimodiga. Då har inte vi heller något att förlora. Vad är hemligheten till det här? Ja, Paulus avslöjar ju det. Precis här i vers 21. För mig, säger han, är livet Kristus. Det är hans stora glädje. I livet är jag Kristus budbärare, i döden är jag hans trofé. Valet står mellan livet och ännu mer liv. Jag kan inte förlora. Vilken livsinställning. Eller hur? Alltså, Kristus var början på Paulus liv när han mötte honom på Damaskusvägen. Men Kristus var också fortsättningen på hans liv. Det gick inte en dag då inte Paulus levde i hans närvaro. Jesus var också inspirationen och styrkan och kraften i hans liv varenda dag. Jag skulle tänka mig att Paulus började varenda dag i stillhet och bön och fick kraft för just den dagen. Och Kristus, det var syftet med hela hans liv. Det fanns inget annat som betydde något för Paulus än att göra Jesus känd, trodd och älskad. Och till slut var Jesus slutet och belöningen på hela hans liv. Han visste att det var gemenskapen med Jesus i evigheten. Det var det som väntade och det var det han såg fram emot. Och undra på att Paulus säger, jag kan inte förlora. Jag kan inte förlora. Och här går faktiskt mina tankar till osök till vår systerkyrka i Inre Mongoliet. 1978 så fanns där cirka 2000 kristna med hög medelålder som var kvar då efter kulturrevolutionen, efter fångenskap, efter tortyr. Många andra hade fått ge sitt liv för sin tro på Kristus. Idag finns det cirka 500 000 i samma region. 2000 till 500 000 sedan 1978. Vad är hemligheten? Jag tror att precis som Paulus skulle de kunna säga samma sak. För mig är livet Kristus. För mig är livet att vara Jesu budbärare. Och döden, ja, det är bara en trofé, en vinst. Det här har varit orädda kristna som har vittnat i tro och bön genom sina ord, genom sina handlingar, genom sitt liv. Vet du att under samma period har frikyrkligheten i Sverige ungefär halverats? Vad är det som saknas? Ja, inte är det verksamhet. Jag vet inte vad du tänkte på när jag läste verksamhetsrapporten igår. Och jag reflekterade över det själv. Visst gör vi väldigt mycket. Visst uträttar vi väldigt mycket. Men frågan är, finns det samma glöd? Finns det samma passion för Jesus i mig, i dig? För jag tror att fanns det så skulle vi växa. Vi skulle bli fler. Och jag skulle vilja utmana dig om du skulle fullborda den här meningen. För mig är livet. Vad skulle du säga då? Kanske någon skulle säga, om man är ärlig, för mig är livet att tjäna så mycket pengar som möjligt. Så att jag kan ha en bra bil, ett bra boende, resa på semester 2 gånger om året. Kanske någon annan skulle säga, för mig är livet mina barn. Det är det viktigaste som jag har, att de ska växa upp och få det bra. Eller, för mig är livet vänner. Eller, för mig är livet församlingen och gemenskapen där. Allt. Mycket av det här är ju väldigt bra saker, eller hur? Men har du tänkt på att ingenting av det här håller när livet ställs på sin spets? Man kan bli arbetslös, man kan mista sin inkomst. Och i vilket fall som helst så ger ju aldrig pengar tillfredsställelse i livet. Men det finns ingen garanti heller att det går bra för våra barn. Och vänner kan svika. Och man kan bli besviken på församlingen och gemenskapen. Den kanske inte alltid är som vi har tänkt. Men om vi verkligen av hjärtat kan säga, för mig är livet Kristus. Alltså livet i honom kan ju ingenting ta ifrån oss. Eller som Paulus uttrycker det, jag kan inte förlora. Och jag tycker att Paulus ord är ett eko av ett annat ord i psalm 73, 25 och 26. Som det här är några av mina favoritverser. Där säger psalmisten, vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Ni som är äldre, läs ofta de verserna. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Alltså en sån livsinställning, det går inte att besegra. Och det var den här livsinställningen som fanns hos de kristna i Kina. De säger så här, kommunisterna har tagit ifrån oss allt. De tog ifrån oss våra kyrkor. De stängde kyrkorna då under kulturrevolutionen. De tog ifrån oss våra hem, vår frihet, vår inkomst. Men det finns en sak som de aldrig kan ta ifrån oss. De kan inte ta ifrån oss Jesus. Och så fortsatte de att vittna om Jesus innanför fängelsemurarna. Och evangeliet bara spred sig som en löpeld. Idag så är det minst 100 miljoner kristna i hela Kina. Vad är ditt och mitt fokus idag? Vågar vi ha ett mindre fokus? Eller vad är livets mening? Alltså Paulus längtade hem till himlen. Han visste att han skulle få det så otroligt mycket bättre där. Men så vill han stanna kvar för att Filipperna och alla andra som Paulus mötte skulle få lära känna Jesus och växa och mogna i sin tro. Det var någonting som han ville både leva och dö för. För mig är livet Kristus. Är det ditt och mitt fokus? Och sen läste vi vidare. Och det är den andra, jag ska ha bara två punkter idag i predikan faktiskt. För mig är livet Kristus och den andra är den här. Stå enade i er gemensamma vision. Så stod det här i den här nya översättningen. Stå enade i er gemensamma vision och kämpa för att folk ska börja tro på budskapet, de goda nyheterna, utan att backa eller vika en tum när ni stöter på motstånd. Tycker det är en fantastisk uppmaning. Stå enade i er gemensamma vision. Och vilken uppmaning passar bättre än den här på en årshögtid? Vi har en tydlig gemensam vision i församlingen. Att vi vill vara nära Jesus, nära varandra och nära världen i den ordningen. Vi vill lyfta fram Jesus i alla våra relationer, i alla våra kontakter. Vare sig vi finns på arbetsplatsen, i veckan, i hemmet eller här i församlingen. Och visst är vår önskan att närheten till Jesus ska få genomsyra precis allt, alltså hela livet. Och att vi, precis som Filipperna, ska få kämpa tillsammans för att folk i vår bygd ska tro de goda nyheterna. Visst vill vi det. Visst vill vi det. Eller är vi nöjda med? Nej, men det är skönt att vi inte är fler. Så att vi inte behöver trängas här. Utan det räcker ungefär så här på vägen till himlen. Nej, jag tror inte det är någon av oss som resonerar så. Visst vill vi att människor ska komma till tro. Visst är det vår önskan. Visst är det vår bön. Filipperna upplevde motstånd då. Det fanns rent fysisk förföljelse. Förutom att det fanns många som gjorde när av deras tro på en korsfäst uppstånden Jesus. Men Paulus sa, låt er inte skrämmas. Ni har fått nåden inte bara att tro på Jesus utan också att lida för hans skull. Hörde du vad jag sa? Ni har fått nåden att inte bara tro på Jesus utan också att lida för hans skull. Kan det vara en nåd att få lida för sin tro? Så säger Bibeln. Det är också en nåd. En gåva som Gud ger. Många trossyskon på den här jorden att få lida för Jesus. Ibland tänker vi, usch vad hemskt. Men om vi tänker det som en nåd och tänker på att vad Gud kan använda sig av när vi möter motstånd. Det kanske är nyttigt med lite motstånd. Och jag tror och är övertygad om att motståndet också i det här landet kommer att växa. Det kommer att bli tuffare och tuffare att stå upp för Jesus i olika miljöer. Och samtidigt kommer Gud ge oss nåd. Jag tror att vi kommer att få se människor komma till tro ännu fler också här i vår bygd. Jag tror att den dagen kommer. Men jag tror att det handlar om två saker där. Det handlar om att vi grips av samma passion som våra kinesiska trossyskon. Sen handlar det naturligtvis om att Guds ande skapar en längtan i människors hjärtan i vår bygd. Att man inte är nöjd med det materiella. Du, vi har haft ett årsmöte men vi är inte vilken förening som helst. Vi har världens bästa budskap. Och vi följer den ende som både kan förvandla vårt liv här och nu. Och som ger ett hopp som bär ända in i evigheten. Jag lyssnade i veckan här till en intervju med partiledaren Ulf Adolfsson. Hörde du det? Någon av er? Och i slutet så fick han frågan om han var rädd för döden. Och det kröp fram att det fanns en rädsla där för döden. Och han sa att han avundades dem som hade en tro att livet ska fortsätta och bli ännu bättre. I en himmel efter döden. För mig, sa Ulf Adolfsson, det är döden att mina atomer löses upp och förenas med universum. Tänk vad fattigt. Allt tar slut. Vad trist, vad tragiskt. Så sträck på dig, för du och jag, vi har världens bästa budskap. Tillsammans bär vi en vision som är värd att både leva och dö för. Ska vi be tillsammans. Och jag önskar att du i den här stunden, i slutet av gudstjänsten och när du har hört, ska få säga i ditt hjärta, ja, ja Herre, jag vill fylla i, för mig är livet Kristus. Jag vill ha samma passion, samma glöd. Jag längtar efter den glöd och passion som Paulus hade, som våra trossyskon i Kina har. Jag vill att den ska få prägla mitt liv. Att Jesus ska få vara början och slutet, men också hela innehållet i mitt liv. Och jag vill stå upp och kämpa för den här gemensamma visionen som vi har. Att leva nära Jesus, att leva nära varandra. Och att leva nära den värld där Gud har satt oss. Och i detta din bön och din längtan så vill jag att du tillsammans med mig visar detta idag. Genom att resa dig upp där du sitter i bänken. Res dig upp och låt det bli ett tecken på Jesus. Det här året vill jag leva ännu mer för dig. Jag vill ge mitt liv åt dig. Jag vill att mitt liv ska vara Jesus från början och Jesus till slut, men också Jesus hela livet. Så att andra kan få se Jesus i mig. Är det ditt hjärtas längtan och bön, så stå upp. Jag har visserligen stått upp här hela tiden, men jag står upp för detta. För jag vill att mitt liv ska få utstråla Jesus ännu mer. Att vi tillsammans ska få se den här bygden beröras på ett nytt sätt. För honom. Jesus ser ditt hjärtas längtan och din bön. Ja, Herre, vill vara en församling som berör den här bygden. Vi önskar att vara, Herre, människor som är fyllda av en passion, en längtan att Jesus ska bli känd genom våra liv. Herre, förlåt mig att så ofta det är annat som kommer före. Det är annat som blir viktigare. Och så märker jag att ibland den här glöden och passionen är liksom falnar. Och det liksom blir bara kol kvar. Herre, jag ber dig, tänd den här glöden på nytt i mitt liv. Tänd den i våra liv. Åh Jesus, du vet, vi önskar av hela vårt hjärta se den här bygden förändras. Vi önskar se människor, Herre, börja söka dig. Åh Herre, vi kan inte påverka deras längtan, det kan bara du genom din ande. Men Herre, vi kan gripas av dig, av din ande på ett nytt sätt. Och det ber vi att du ska göra. Så att i alla våra relationer, att Jesus får stråla ut. Och att vi aldrig någonsin ger upp. Och att vi aldrig någonsin skäms för det vi tror på. Utan vågar stå för det. Därför att vi har det bästa budskap som någon i den här världen kan ha. Herre, tack för att du har gett oss detta. Och tack för att vi får bära fram det i en tid som vår. Fyll oss på nytt med din ande och ge oss kraft och styrka. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.